kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Det är Håkan Sundliden som har bibelförklaringar där över Matteus evangelium. Jag heter förresten Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Bibelförklaringar kan du gå och lyssna på i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och veckan efter så sänder vi här i närradion klockan 19-20 här på måndagar. Så nu alltså då Håkan Sundliden och bibelförklaringar, Matteus evangelium.
Ja, välkomna till Värnamo kyrka den här tisdagskvällen. Det är alltså andra samlingen nu som vi har kring Matteus evangeliet. Och det var så många som var med förra gången så att vi tänkte vi får nog inte rum i Andreas kapellet. Och det är nog tveksamt om vi hade fått det när jag nu ser ut över er som är här. Kanske, men vi får nog finna oss i vad i kyrkan. Välkommen för övrigt också till er som lyssnar på radiosändningarna. Vi håller som sagt på, vi har tagit oss an ett uppdrag rättare sagt, att vi ska gå igenom Matteus evangeliet, och vi tänker inte göra det på så sätt så att vi skyndar oss igenom, utan vi ska försöka göra det här något sånär utförligt. Och som jag sa, bara som en kort repetition då ifrån förra gången, att en kommentar kan säkert läggas upp på lite olika sätt. Men det är framförallt tre stycken huvuddelar i det som vi går igenom. Det första huvuddelen, det är allt det där som hör till texterna, det som kallas för esagogiken eller inledningen. Det handlar om hur texterna har kommit till och hur man ska tolka texter och hur man ska bedöma dem på olika sätt, vem författaren är och så vidare. Så lite sådana bitar måste vi ha med. Och sedan så är det då själva textkommentaren förstås, vers för vers. Och det blir ju, även om vi gör det sakta och noggrant, så blir det ju ändå ett urval. Det är ju helt nödvändigt. Man kan ju inte ägna lika mycket tid åt precis alla versar och alla ord. Jag konstaterade just, det är nytt för det får jag inte med förra gången, men jag konstaterade att det är 1068 versar i Matteus evangeliet. Och det är klart att ska man ta alltihopa lika noggrant, då blir vi väl aldrig färdiga. Utan vi får ta det i sjok så att säga. Och den tredje och sista delen när det gäller hur vi kommenterar och hur vi lägger upp det här, det är då att vi har med jämna mellanrum en särskild kommentar för bibelteologiska ämnen. Till exempel här i första kapitlet så måste man ju nästan ta lite tid till att stanna upp inför det här med jungfrufödseln. Det står inte så mycket om det i texten, men det är ju ett bibelteologiskt ämne som är viktigt. Och då får man stanna och ta lite extra tid till det. Så är det ungefär. Men ambitionsnivån är ändå den att man inte ska behöva ha några förkunskaper. Så att om du är ny i tron så ska det inte vara svårt att kunna följa med. Och är det så att du har läst Bibeln många gånger och tycker att du är väl förtrogen med texterna, så tror jag nog att du ska kunna få ut ett och annat av det här också. För då vet ju det, du det, att man blir ju aldrig färdig med bibeltexterna. Och det är så märkligt också med Guds ord, att varje gång som man öppnar sig för Guds ord och läser det eller hör det, så är det nytt. Och det är det som kännetecknar Guds ord, att det är ett levande ord. Man kan inte säga att ja, men jag har hört att jag blev förlåten, det har jag hört en gång för länge sedan. Därför jag behöver höra det varje dag. Och det är lika nytt och lika omvälvande varje dag som vi tar emot Guds levande ord. Även om vi har hört det förut. Det är det där tilltalet som vi behöver ha. Nu så ska vi inte uppehålla oss vid det som vi redan har gått igenom, utan det får vi lämna därhän tills vidare. Och så småningom så kommer ni att kunna få ut det här också på papper. Och jag vet inte om det blir möjligt att få det på kassettband också för den som önskar så. Så vi ska inte repetera mera. Men förra gången så avslutade jag med att berätta om författaren Matteus. Det står ju nämligen i Markus evangeliets andra kapitel. och 14 vers att han hette Levi, Alfeus son. Och det finns nog inte någon kommentator till de här verserna som är oenig med mig på den punkten, att den här Levi, Alfeus son, som i Markus 2:14 kallas utav Jesus att vara hans lärjunge, det är samma person som Matteus. Både i Markus och i Lukas evangeliet så kallas han för Levi, Alfeus son. Men i Matteus evangeliet så står han uppräknad i det 9:e kapitlet och 9:e versen, alltså har du parallellberättelsen i Matteus, som Matteus. Men alltså samma person. Och då inträffar det när man läser Matteus evangeliets version, alltså det 9:e kapitlet i Matteus, att när man läser igenom listan på de 12, då upptäcker man att det fanns en som hette Jakob, Alfeus son. Och här då finns det en tanke eller en tes rent utav som säger att Matteus och Jakob var bröder. Och det kan vara nytt för många utav oss. Vi känner till två andra brödrapar i apostlaskaran, nämligen Jakob och Johannes, Zebedeus söner, och Simon Petrus och hans bror Andreas. Men Matteus och Jakob, de hör vi inte så mycket om tillsammans, men det kanske finns anledning att tänka oss dem tillsammans. Och då inträffar också någonting annat, nämligen att de 4 sista personerna som räknas upp i Matteus evangeliets uppräkning, alltså i det 10:e kapitlet, där räknas de 12 apostlarna upp, och så kommer vi till de 4 sista, så är de 4 sista Jakob, son till Alfeus, och Taddeus. Och så jag har Gerts översättning, står det så här: Simon, han som hade varit terrorist, och Judas Iskariot. Och då finns det de som menar att de här 4 sistnämnda, de kan man mer eller mindre klumpa ihop och tro att de alla 4 var seloter, eller som Gerts har översatt då, terrorister. Ni vet att på den här tiden så var det romersk, så var Israel ockuperat av den romerska makten. Och de kunde gå ganska hårt fram emellanåt. Och judarna kunde svara ganska upproriskt med jämna mellanrum. Vi känner till åtminstone, vi känner till ett krig från 200-talet före Kristus. Jag tänker på Maccabeerkrigen, som är omtalade. Och Maccabeerböckerna finns ju nu med i tillägget till Gamla testamentet. Så om ni skulle få för att läsa Maccabeerböckerna, så får ni läsa hemska krigsscener. Och sedan så fanns det åtminstone 2 judiska krig efter Jesus. Alltså ett ungefär år mellan år 60 och 70 efter Kristus, som slutade med att Jerusalem ödelades. Det lämnas inte sten på sten kvar utav Jerusalems stad vid Jerusalems förstöring år 70. Och så fanns det ytterligare ett judiskt krig 132-135 efter Kristus, som leddes utav en som heter Bar Kokhba, och stjärnans son, som också utropade sig själv som en messias gestalt. Så det var spända tider, de här århundradena runt Jesus liv och leverne. Sen de här seloterna, de var en del utav motståndsrörelsen. Och den här motståndsrörelsen, eller gerillarörelsen, de utförde attentat emot romarna regelbundet. Och inom den judiska motståndsrörelsen, inom seloterna, så fanns det en fanatisk falang som kallas också för dolkmännen. Och de hade för vana att ställa till terror på precis på samma sätt som vi läser om det och ser på det på nyheterna i våra dagar. De var inte självmordsbombare, men de hade kniv och de stack ner folk i folkmassor och ställde till oreda, terroriserade befolkningen så att man levde i skräck. Nu tror bibellärarna att de 4 sista i den här apostlaskaran kan samtliga fyra ha varit med i motståndsrörelsen, som alltså var en fanatisk religiös rörelse där man ivrigt och aktivt verkade, längtade efter, väntade på och verkade för Messias ankomst. Så det kan vi också ha med oss. Och då inträffar följande tankeexperiment. Att denne Matteus och Jakob, om det nu var så att de var bröder och har vuxit upp i samma hem, så alltså Matteus vuxit upp i ett hem där man tillhörde motståndsrörelsen, åtminstone brodern Jakob. Där det alltså fanns ett uttalat hat emot den romerska makten. Och där Jakob då skulle ha varit en av de här aktiva motståndsmännen. Men Matteus, han var en publikan. Det betyder att de här två bröderna var i allra högsta grad splittrade. Matteus kommer från ett hem som kämpar mot romarna. Men Matteus själv, eller Levi, Alfeus son, har gått över till den romerska makten. Och betraktades sannoliken som en förrädare utav folk i allmänhet. Och du kan ju tänka dig hur förhållandet var till brodern. De måste ha varit som värsta ovännerna. Och de här publikanerna, eller tullindrivarna, som satt där och tog upp skatt, de var alltså anställda av den romerska makten. För den romerska makten vågade inte själv ta upp skatten i städerna, utan man anställde judiska förrädare som fick utföra det jobbet. Det var förenat med fara om man hade varit romare. Men Matteus, han hade alltså sålt sig till det här hantverket. Dessutom var det så att de fick, för att de skulle få tullindrivare som ställde upp på det här, så hade man dessutom gett tullindrivarna särskilda privilegier. De hade det privilegiet att de skulle ta upp minimiskatten som skulle gå till romarna, men de fick också ta upp sin egen lön. Så de la på momsen och de dubblade ibland skatten. Vi läser om Zacchaeus, publikanen i Jeriko. Han erkände ju det när de satt där tillsammans med Jesus, att han hade tagit fyra gånger mer skatt än vad han egentligen var berättigad till. På samma sätt med Matteus. Och det var hans levebröd, så att han var säkert motiverad att göra så. Men förstår vi hur spänt förhållandet måste ha varit mellan Matteus och Jakob, om de var bröder i varsina läger? Och denne Matteus kallar Jesus till att bli hans efterföljare. Det är inte dåligt. Och inte bara Matteus, som då blir omvänd genom Jesu Kristi kallelse, utan även brodern Jakob. Man kan alltså säga att de här två bröderna försonades i Jesus Kristus. Och var det inte därför, kära vänner, som Jesus kom? För att försona och upprätta hem, människor, individer, hela hushåll. Guds rike skulle sedan spridas från hem till hem. Det här var det första hemmet som jag känner till som blev helt upprättat av Jesus Kristus. Den här Matteus, vi ska säga någonting ytterligare om honom. Han räknas ju i den första kyrkan som en av de viktigaste bibellärarna. Och det var ju naturligtvis så med Matteus att han var van att hantera papper och penna, om jag uttrycker det så. Han satt ju där och skrev de här längderna med skatterna och visste vilka han hade tagit upp av och hur mycket han skulle redovisa. Så han var som sagt var van att hantera papper och penna. Och man tror med stor sannolikhet att han på ett ganska tidigt stadium, ja redan under det att han var lärjunge till Jesus och vandrade med Jesus, skrev upp anteckningar om vad Jesus hade sagt. De här anteckningarna, eller Jesusorden, de har återfunnits sedan som fragment lite här och där, men också som större eller mindre samlingar. De kallas för Jesuslogger. Logger, alltså ord efter logos som betyder ord. Små samlingar, tankar, anteckningar. Så man kan alltså tänka sig det att Matteus har suttit hemma i det upprättade hemmet och gjort sina anteckningar, skrivit sina logger. Han fick ju ett stort hjärta för sina bröder och systrar. Jag tänker nu inte bara på familjen utan på det judiska folket. Det folk som han hade övergivit en gång. Nu var han mån om att få betala tillbaka. Och det som sedan skulle utvecklas till Matteus evangeliet, det är ju riktat till de judekristna. Och därför så innehåller Matteus evangeliet ganska många hänvisningar till Gamla testamentet. Matteus evangeliet förutsätter att man känner till Gamla testamentet. Till och med vissa hebreiska ordvändningar som vi kommer att se här så småningom. Den första kyrkan, den växte upp i hemmen. Och det är troligt att, att man satt i hemmen och hade kanske några såna här anteckningar då om vad Jesus hade sagt. Och så växte berättelserna, en kombination här utav muntlig tradition och anteckningar och vad som sedan skrevs ner i och blev längre berättelser, skriftliga berättelser. Det där växte förmodligen i takt med att den kristna tron växte fram i hemmiljön. Och Matteus evangeliet är disponerat på ett sådant sätt så att man kan nästan se hur det har utvecklats i olika omgångar och hur det har vuxit i den här hemmiljön. Det är sånt som vi kommer att upptäcka allt eftersom vi kommer in i texten. De första kristna församlingarna, och nu talar vi verkligen om de första, vi talar om de första så första så att vi talar om de som uppstår här medan Jesus fortfarande lever och i omedelbart efter hans död och uppståndelse. De där som sagt samlas i hemmen. De kallades för synagogä. Alltså synagoga. Synagogä, det är ju grekiska och det betyder komma tillsammans. Men ni vet också att synagogä, det är ett ord för den judiska gemenskapen. För att synagogan, det är ju den lilla judiska gemenskapen. Man hade templet ända fram till babyloniska fångenskapen ungefär. Då raserades templet. Och så fördes folket bort i babylonisk fångenskap. Det här är ungefär 550 år före Kristus. Och under tiden som man var i den babyloniska fångenskapen så uppstod någonting som inte har funnits tidigare. Nämligen att eftersom man inte kunde samlas i templet och fira gudstjänster där, så samlades man i hemmen. Och för att det här skulle vara giltiga samlingar, auktoriserade samlingar, så ville man ha en definition på de här synagogerna. Vad som krävdes för att det skulle få vara en gudstjänst, en gudstjänstfirande gemenskap, en synagoge. Och det där diskuterades mycket då under tiden från babyloniska fångenskapen och fram till Jesu tid och även under Jesu tid, hur de där samlingarna skulle se ut. Jag vet inte om några av er har varit i Israel, det är förmodligen så. Och då känner ni till att det finns en stad som heter Safed. Den kallas för staden på berget. Den ligger där vid bergspredikans, eller när man står vid bergspredikans berg ner mot Genesarets sjö. Om man står där så kan man se, måste det bli nordväst ut. Så ser man berget, så ser man en stad. Och särskilt så syns den på kvällen när det är mörkt, för det lyser det där uppe. Inte kan en stad dölja sig Jesus som ligger på ett berg. Och så talar han också om att på samma sätt så kan man inte sätta ett ljus under skäppan. Utan man tänder ljuset för att det ska lysa upp och det ska synas. På samma sätt ska det vara med er. Att när ni lever ert kristna liv och förvaltar den kristna tron i praktisk gärning. Då kan inte det döljas utan det syns och det märks. I alla fall, vi var på resa i Israel här ganska många år sedan. Och vi hade just vid det här tillfället en judisk guide med oss. Och vi gick inom Safed och kom förbi synagogan i Safed. Då så stannar vi där och så vänder sig den judiska guiden till mig. Så säger han så här: Håkan, vet du hur rabbinerna definierar synagogan? Och jag är inte ens säker på att jag riktigt förstod frågan. Därför när jag har tänkt på synagoga, och när vi fick lära oss i skolan, det är ju att synagogan är en byggnad. och hur det ser ut inuti. Men så är det inte alls. Utan synagogan, det är en gemenskap, inte en byggnad. Det där kan du ta med dig som en bakgrund till när vi talar om kyrkan. Vi talar om kyrkan och folk tror att vi menar kyrkbyggnaden. Men i biblisk mening så är ju kyrkan, det är ju en gemenskap av människor. Så även om vi inte skulle sitta här i kyrkan utan vi skulle sitta i biblioteket, så är det ju kyrkan som sitter där. För att det är ju kyrkan, är ju vi. Ibland så tycker jag att vi har kommit lite väl långt bort ifrån det bibliska tänkandet. Och vi säger så här, och vi menar ju inte något illa med det, men vi säger att vi ska gå till kyrkan. Ja, men det är ju vi som är kyrkan. Hur kan man gå till kyrkan när det är vi som är kyrkan? Så det kan vara bra att inte bara hålla ihop det här med kyrkan, utan också hålla isär begreppen och förstå dem. Nej, sa jag till den där rabbinen, eller till den här tolken, jag vet inte hur de har definierat det. Man måste berätta om det. Han sa det att det hade varit långa diskussioner rabbinerna emellan, inte bara i decennier utan i århundraden, på hur man skulle definiera en synagoga. Och man hade fastnat till sist för följande definition: där det finns 10 stycken vuxna män som är samlade för att läsa i skrifterna, samtala om skrifterna, lovsjunga Gud och be tillsammans. Där är synagogan. Och varför hade diskussionerna varit så långa och omständiga kring det där, och tror ni? Jo, därför att om ni inte känner till judarna, så är det så som någon sa, att det finns 2 judar, det finns det 3 åsikter. Så där är alltid diskussioner. Och då hade man diskuterat just det här med 10, men tänk om det bara är 9 män. Och så hade man kört fast på det då. Men inte desto mindre så hade man till sist kommit fram till att dra gränsen vid 10 män. Så uppfattar man alltså synagogan. Där det finns 10 stycken vuxna män åtminstone, som kommer tillsammans för att fira gudstjänst. Där är synagogan. Nu ska ni höra vad Matteus skriver i evangeliet. Matteus 18. I Matteus 18 så står det så här i vers 19 och 20. Och det är Jesus som talar där. Jesus säger: och ytterligare säger jag er, i varje sak där 2 av er kommer överens att be om något här på jorden, skall de få det av min fader i himmelen. Ty där 2 eller 3 är synagoge i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jag tror man ska betrakta det där precis som så många andra Jesusord, som ett direkt inlägg i debatten. Jesus ställer inte upp på det att man skulle vara 10 stycken. Han säger det: 2 är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det här ordet synagoge, det används ju inte mer än på, vad jag vet, 2 ställen i Nya Testamentet. Och det här är det ena. Men alltså de första kristna, de utgjorde en synagoge. Sedan gick det ju över till ett annat språkbruk när man talade om församling. Men jag ska visa er det andra bibelstället också. Och det är från Hebreerbrevet kapitel 10. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 25. Och för att det ska bli riktigt bra det här, så tycker jag vi ska ta med uppmaningen i vers 23 och 24. Så jag läser där. Hebreerbrevet 10, 23 alltså. Och där säger författaren till Hebreerbrevet: låt oss orubbligt stå fast och bekänna vårt hopp. Trofast är han som har givit oss löftet. Låt oss ge akt på varandra för att sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte utebli från våra synagogä, så som somliga brukar, utan låt oss uppmuntra varandra så mycket mer som ni ser att dagen nalkas. Här står alltså synagogä. Och här är det ju tyvärr så att vi har ju i mångt och mycket tappat bort den här lilla gemenskapen. Och varit väldigt upptagna med de stora sammanhangen och stora söndagsgudstjänsterna. Och ju större församlingar desto bättre, tycker vi. Och har man det perspektivet, att det är ju fler desto bättre, har man det perspektivet, då blir den här versen väldigt konstig. För hur ska vi kunna ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar om vi sitter 400 personer här i en söndags förmiddagsgudstjänst? Det stämmer inte. Och likaså det här ordet synagogä, hur ska man förstå det? Ja, hur översattes det i våra tidigare översättningar? Det borde jag ha kollat, men det står förmodligen församlingsmöten eller församlingsgudstjänster. Någonting sånt, om ni har 1917. Vad står det här i? Församlingsgemenskap står det i den översättningen. Är det, vilken översättning är det? 1917, ja. Församlingsgemenskap, och i någon annan står det? Sammanhang, ja, något bättre. Men alltså, i grundtexten så står det synagogä. Varför har man inte översatt det till synagoga då? Nej, därför då skulle inte det här brevet vara skrivet till kristna genom alla tider. Det kan väl inte vara så att Hebreerbrevets författare menar att vi som är kristna och som nu har fått Hebreerbrevet, att vi ska gå tillbaka till våra synagogäs. Alltså gå tillbaka till synagogan, gå tillbaka till den judiska gudstjänsten. Nej, så kan det inte vara. Och om det skulle vara så, då blir den här versen meningslös för vår tid. För vi som är samlade här, vi har väl inte knappt varit i en synagoga. Ännu mindre skulle vi tänka på att konvertera dit. Ja, förklaringen är ju den att synagoga, det är inte en byggnad utan en liten gemenskap. Och den lilla gemenskapen var det som bar den första kristna församlingen. Det var den man inte skulle överge. Man träffades i hemmen, man läste, man bad, och inte bara läste och bad, utan man såg det som en självklarhet. Och det var själva, inte bara förutsättningen, utan skälet till att man samlades i hemmet var att när vi är samlade där, om vi så bara är två eller tre stycken, då är Jesus mitt ibland oss. Det var en fullständig övertygelse för de första kristna. Det är det här som vi återupptäcker i vår tid. Och det är det här det handlar om när vi talar om celler. För när cellerna kommer tillsammans i ett hem, då är det inte bara en biblisk ordning, utan då kommer man tillsammans i den tron att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Vad helst ni kommer överens att be om, det ska ni få, läste vi i Matteus 18. Ty det två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Men det är samma sak med det, att vi talar ofta om att Jesus är i bibelordet, och det är naturligtvis rätt och riktigt. Vi talar om att han är i nattvarden, det är rätt och riktigt. Men varför talar vi inte om att han är mitt ibland oss när vi är två eller tre kristna som samtalar om livets svårigheter kanske, eller om det som vi tänker oss att vi behöver bedja om? Det är ju lika verkligt. Att upptäcka det och ta den lilla gemenskapen, ta den dimensionen på allvar, det tror jag är någonting som verkligen ligger i vår tid. Jag tycker att vi ser tecken på det också ibland oss. Men hörni, vi skulle ju gå igenom Matteus evangeliet var det, vers för vers. Jag är rädd för att vi kanske inte kommer igenom mer än en vers idag. Men vi kan väl försöka med det i alla fall. Och när Matteus nu har, eller hans efterföljare, har samlat ihop Matteus anteckningarna. Och jag tror att Matteus själv är så att säga ursprunget till det här. Då när han börjar skriva här kapitel 1, vers 1, så står det, och jag har fortfarande Hjärts översättning då, så det står lite olika, men här står det: släkttavla för Jesus, han som är Messias, ättling till David och Abraham. Och det här är ju något alldeles fantastiskt. Vi kommer in på sådana saker som jungfrufödseln och hur den moderna människa kan tycka att det är svårt att tro på jungfrufödseln. Men är det svårt att tro på jungfrufödseln, vad är det då? Hur lätt är det då att tro på uppståndelsen från de döda? Och ändå så är väl nästan ingenting jämfört med den här versen. Här står nämligen att Jesus är Messias. Ja, men det om något är stort. För Messias, det var ju Gud själv som skulle komma och befria och upprätta sitt folk. Messias, det var ju Messias som Abraham hade fått löfte om. Det var ju Messias som var Abrahams säd. Det var Messias, Davids son, som David hade fått löfte om, som skulle regera på nådetronen i frid till evärdelig tid. Det var Messias man väntade på den tiden när Jesus levde och verkade. Matteus, som ska skriva sitt evangelium, och det är ganska långt evangelium, han skriver i första meningen: Jesus är Messias. Så har alla det klart för sig från början. Nu vet ni vad den här berättelsen handlar om. Det är ingen dålig inledning. Jag tycker om Folkbibelns översättning i det här fallet. Jag har inte den framför mig, men jag tror jag kommer ihåg den. Det står nämligen så här: det här är berättelsen om Jesus Kristus. Det står inte släkttavlet, det står berättelsen om Jesus Kristus. Det verkar som att det är två helt olika saker, eller hur? Men det är det inte, utan på grekiska så står det att det här är Biblios Genesos, eller Genesis alltså, Genesos. Och Genesos, eller Genesis, som ni känner lättare igen det ordet, det betyder födelse eller ursprung. Och i några utav de här fragmenten, utav de här loggerna, för det finns ju ungefär 5000 olika fragment som handlar om Nya testamentet, som sedan är sammanställda till Nya testamentet. I några utav de loggerna så står det inte Genesis med ett N i mitten, utan det står Genesis med två N i mitten. Och om det skulle vara så att det står med två N, då betyder ordet födelse, alltså själva förlossningen, själva födelsakten. Men om det bara står med ett N, då kan man inte knyta det bara till själva förlossningen, utan då måste man tala om ursprunget i vidare mening. Och därför så är det så i de här grundtexterna, för grundtexten är ju egentligen en sammansatt historia där man har satt ihop så att säga grundtexten utifrån de fragment och de delar som genom forskningen visar sig vara mest tillförlitliga. Och då är det Genesis med ett N som finns så att säga i de mest kända källorna. Och jag tror att det ska vara så. Och man kan naturligtvis diskutera det här. Jag såg att i Bibel 2000 finns det en not på den här punkten som säger och berättar just det som jag säger. Men jag lyfter fram det därför att jag tror att det är viktigt redan från första versen här, när vi kommer in på släkttavlan och det. Och hela släkttavlan talar ju för det dessutom. Att det som är viktigt här är Jesu ursprung, inte hur själva förlossningen gick till. Det är ursprunget, det är ju hans ursprung hos Gud Fader i himmelen. Det är ju det som är viktigt för Matteus att lyfta fram. Det här ordet Genesis, ni kan jämföra det med vad som står i första Moseboks andra kapitel och fjärde vers. För där finns nämligen ordet också. Och där är det då översatt på följande sätt. Det handlar alltså om skapelseberättelsen. Alltså första Mosebok kapitel 2 vers 4. Där står det: detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till. Det är det som Matteus har med sig nu när han börjar skriva sin bok. Detta är berättelsen om Jesus som är Messias. Så att det är ett mycket, mycket större perspektiv, om jag säger så, än bara tala om förlossningen. Hörrni, vi måste nog göra en liten parentes här också. Jag ser att klockan går, men vi kan inte komma vidare, tycker jag, i texten utan att ta upp några saker som hör ihop med det här sättet att tänka. Och det är det första som jag tänker på och som jag vill ha sagt, det är det att historieskrivning och förkunnelse, predikan och litteratur, att skriva litteratur, det är en och samma sak hos Matteus. Matteus skiljer inte på det. Och det märker ni ju på första kapitlet, första versen, att det är ju förkunnelse. Det är ju en predikan. Och varför är det så viktigt att förstå det? Jo, därför att om man förstår det, då förskjuts många frågeställningar. Vi är västerlänningar och vi vill ju gärna läsa texterna, också bibeltexter, om inte vetenskapligt, så åtminstone som historiska berättelser i den meningen att, ja, var det verkligen så här det gick till? Var det två bröd som den här pojken hade när han kom till Jesus, med två bröd och fem bröd och två fiskar? Var det fem bröd eller var det sex bröd? Ja, men ni förstår min fråga. Eller var det verkligen bara två fiskar? Börjar man snöa in på sådana saker, då är risken att man förkunnar det, eller att man kör fast på, det, på sånt som inte har med själva poängen att göra. Det skulle kunna ha en symbolisk betydelse att det var fem bröd och två fiskar, men det kanske inte är det som är huvudpoängen i berättelsen. Alltså när vi ser att det är både historia och förkunnelse och litteratur på en och samma gång, så förskjuts frågeställningarna och tolkningarna. Jag kan visa ett exempel från Matteus 16. Där i vers 5 så berättas det om hur lärjungarna har tagit båten tillsammans med Jesus över till andra sidan. De är väl på väg till Kapernaum, om jag inte tar fel. Och när de kommer till andra sidan, står det i Matteus 16:5, så märkte lärjungarna att de hade glömt ta bröd med sig. Och det var ju väldigt förargligt, därför att läser man vad som står innan, alltså i slutet på 15 kapitlet, så får man läsa om bespisningsundret. Jesus hade förvandlat brödet, eller förmerat, mångfaldigat brödet så till en grad, va, så att det räckte till 4000. Och då var inte kvinnor och barn inräknade. Och sen så gav de sig iväg där, de hade fått massor med bröd över. Och så gav de sig iväg därifrån med båten till Kapernaum. Och när de kommer fram mot Kapernaum och så börjar de bli hungriga igen. Och så har de glömt allt brödet på andra sidan stranden. Det är ju minst sagt pinsamt. Vad ska de göra? Ska de be Jesus för att göra ett bröd under till nu då? Då säger Jesus till dem, utan att någon annan har sagt något, i vers 6: se till att ni aktar er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då tänkte de efter och menade, det är nog för att vi inte har tagit bröd med oss. Jesus märkte det, så sa han: ni klentrogna, varför tänker ni på att ni inte har tagit bröd med er? Förstår ni ännu ingenting? Minns ni inte de fem bröden bland de 5000 och hur många korgar ni då fick? Och inte heller de 7 bröden bland de 4000 och hur många korgar ni då fick? Fattar ni inte att jag inte talar med er om bröd? De hade inte begripit vad som var så att säga poängen med brödundret. För de tänkte så här, här är det tusentals människor som är hungriga. Jesus, han tycker om människor och att hjälpa människor. Alltså gör han brödundret så de inte behöver vara hungriga utan blir mätta igen. Det var den enkla förklaringen. Och det stora frågetecknet var, hur gick det här till? Men det Jesus säger, ni förstår ingenting. Förstår ni inte att jag gör det här? Därför att jag vill att ni ska förstå vem jag är. Ni vet ju det att när Guds Messias kommer, då ska Guds Messias ge syndernas förlåtelse. Han ska förse er med allt sitt goda. Han ska måna om er, både till er ande och till er själ och till er kropp. Och hela min uppenbarelse, skulle Jesus kunna ha sagt, hela min uppenbarelse för er, hela mitt verk går ju ut på att visa er hur mycket Gud bryr sig om er. Begriper ni inte att jag är Messias? Förstår ni ännu ingenting? På samma sätt är det med människor idag. Man läser Bibeln. Ja, då så sätter man igång här, vet ni, med det här brödet och hur kunde det gå till? Det var väl inte möjligt och så vidare. Och förstår inte att det är en uppenbarelse utav Guds Messias. Vi som är kristna, vi borde ju upptäcka sånt här. Och det är väl det som gör bibelläsningen så spännande. Att vi upptäcker det här när vi sysslar med bibeltexterna och läser bibeltexterna och lever med bibeltexterna. Och lyssnar till bibeltexterna och mediterar över bibeltexterna. Då kommer vi att upptäcka de här dimensionerna mer och mer för varje år. Det fanns en gammal präst, Fader Sune Wiman, han är hemma hos Herren nu. Han berättade för mig, han var gammal redan då, jag tror att han var i 80-årsåldern när vi var i Stockholm. Han berättade för mig att han har en bibelläsningsplan som går från perm till perm, hela Bibeln på ett år. Ja, men läser du så verkligen mycket, tänkte jag liksom, och frågade varje år. Jag läser så varje år, sa han. Han var 80 år. Han har läst Bibeln 80 gånger från perm till perm. Och vet du vad? Jag upptäcker nya dimensioner varje gång. Så vi blir aldrig färdiga med bibeltexterna. Men vi måste ha nycklar. Vi måste få våra ögon, andliga ögon, öppnade. Och vi behöver ha tron. Och en av de där nycklarna ger oss Matteus i första kapitlet, första versen. Han säger, Jesus är Messias. Vi måste ha klart för oss från första kapitlet och första versen. Så måste vi ha klart för oss att nyckeln är Jesus är Messias. Det är det som öppnar skrifterna. Och då behöver inte det betyda att berättelserna i Matteus här nu skulle vara ohistoriska. Men det betyder ändå att Matteus har, när han satt ihop Matteus evangeliet, inte brytt sig så mycket om själva ramverket. Han ger inte en översikt ifrån början till slut. Han försöker inte placera in Matteus evangeliet i den stora frälsningshistorien, så att säga. Utan här finns en mängd olika korta berättelser som är sammanställda. Men varje berättelse är en egen liten textavsnitt, en egen perikop, som vi säger, som handlar om hur Gud kommer till oss och uppenbarar sig för oss genom Jesus Kristus. Sen kan forskare och vetenskapsmän, och tyvärr också vanliga kristna, bli mer eller mindre gråhåriga därför att vissa berättelser i Markus evangeliet inte kommer i samma ordning i Matteus evangeliet. Eller att det skulle skilja på någon siffra här eller där. Förstår ni att vi tittar efter fel saker? Så den här nyckeln är viktig att ha med sig från början. Och i och med att vi har den nyckeln, och som Martin Luther sa, när han sa att Jesus Kristus är Bibelns kärna. Allt annat är lager runt Jesus Kristus. Det är Jesus Kristus som är kärnan och som är, så att säga, livet i alltihop. Eller han sa, Jesus Kristus är livet, är Bibelns kärna och stjärna. Den som förklarar för oss, och det är ljus som lyser för oss den väg som vi ska vandra. Om den nyckeln är klar från början när vi går in i Matteus evangeliet, då kommer ju vi som ska fördjupa oss i Matteus evangeliet att se just efter Jesus som Guds messias. Och vi kommer att hitta och förstå berättelserna som förklarar det. Hur ska vi tolka bibeltexter? Jag tänkte jag skulle ta med det också, för att vi ändå rört vid det nu. Ja, hur ska vi tolka bibeltexter? Du skulle få svar beroende, kanske olika svar beroende på vem du frågar. Men jag skulle vilja ge er en regel som rabbinerna har arbetat fram när det handlar om att läsa Gamla testamentet, och som kan sammanfattas i tre bokstäver, tre T, eller tre ord som alla börjar på T. Och de tre orden är texten, tolkningen, tillämpningen. Man måste så att säga både hålla isär och hålla ihop de här tre sakerna. Och vi ska inte dröja allt för länge vid det, men när det gäller texten så vill jag påminna om det som jag sa förra gången, nämligen att texten är helig text. Texten är ett uttryck för Guds kärlek, för Guds tankar, för Guds visdom, för Guds gränslöshet, för Guds djup, för Guds nåd. Allt det stora som Gud är uttrycks i text. Och det har Gud låtit äga rum därför att vi ska ha möjlighet att lära känna honom. Och därför så är det för en judisk läsare utav texten en helig text. Och så borde det vara för oss också. En helig text. Det vi inte lägger till och inte drar ifrån, som det står i sista kapitlet i Uppenbarelseboken att vi inte ska göra. Texten är helig text. Vi kan alltså inte ändra den. Och jag vet att det finns de som invänder då. Ja, men ta till exempel det här med Genesis. Om det ska vara med 1:1 eller om det ska vara med 2:1 som något annat fragment sa. Ja, det kan finnas frågetecken. Men de där små frågetecknen och de där sakerna, det förtar ändå inte grundattityden att texten är helig text. Förresten är det ju översättningar som vi har. Någon har Gerts översättning, någon annan har 1917, någon tredje har Bibel 2000 och så vidare. Så där är det ju olika. Så att det är ju inte översättningen eller text, alltså ordalydelsen, som är helig. Utan det som är heligt är att Gud talar till oss genom det här. Är det sen små frågetecken på det ena eller det andra, så kan vi väl tala om det. Det får vi väl ta i nästa steg då, tolkningen. Men grundattityden. Om vi då snabbt går över på tolkningen. Så säger samma rabbinska regel så här. Ja visst, vi kommer att tolka texterna olika. Du tolkar, du ser en sak. Och du ser en annan sak. Jag ser en tredje sak. Ibland ser vi samma saker. Men redan Matteus, Markus, Lukas och Johannes ser ju Jesus från fyra olika håll. Att vi tolkar olika är inget farligt. Det kan tvärtom vara berikande. Och är berikande. Men, säger rabbin, och det här är själva regeln. Du kan aldrig tolka texten på ett sådant sätt så att du upphäver texten. Alltså judarna, de kan ha de mest enastående och mest högtflyende tolkningar. Man undrar liksom, vad är detta för något? Men de kan aldrig gå med på eller ställa upp på en tolkning som innebär att det plötsligt inte står det som faktiskt står. Så kan man inte tolka. Texten ligger fast. Förståelsen, tolkningarna, betoningar, framtoningar kan vara olika. Och det är det som är så berikande när man har bibelsamtal. Och det sista som jag vill ha med, det är ju tillämpningen då. Och där skulle jag bara vilja säga det, att när det gäller tillämpningen, det handlar alltså om hur vi ska praktisera Guds ord, så är det den helige ande som är nyckeln till det. Därför att det är den helige ande som gör ordet levande. Och det är den helige ande som gör ordet levande för dig. Och ett ord som blir levande för dig, och som du vill tillämpa som ett gensvar på den uppenbarelsen som du har fått, det behöver inte vara detsamma till personen som sitter vid sidan om. Personen vid sidan om kanske får ett annat tilltal. Eller ett tilltal eller en tillämpning som kanske handlar om nästa vecka. Detta sköter ju den helige ande i sin vishet. Och därför så finns det en grundregel, att man ska så att säga skilja lite eller hålla isär liv och lära på så sätt att läran, Guds ordet, texten, den är fast. Men när det kommer till erfarenheterna, tillämpning i själva levernet, så blir det olika tillämpningar. Ta en sån sak som att bli fylld med den helige ande. Någon människa blir fylld med den helige ande, så fylld med den helige ande som ramlar av stolen och börjar tala i tungor. Men du kan inte, och det är bibliskt, men du kan inte göra en lära utav det och säga att nu ska alla andra göra samma erfarenhet. Då har man kommit på ett villospår, det är man helt fel. Och på så sätt så får man vara väldigt ödmjuk när det kommer till tillämpningen. Och framförallt se till att man tillämpar Guds ord på sig själv snarare än tillämpar det på andra. Paulus skriver, bokstaven dödar, men anden gör levande. Och då finns det de som har förstått det bibelordet som så att, ja, det där med bokstaven, texten, det ska vi inte vara så noga med. Det är ju anden och tilltalet och livet som är det viktiga. Och så har man spelat ut bokstaven och anden emot varandra. Ja, så kan man inte göra. Utan anden gör bokstaven levande. De hör ihop. Och det måste vara så att det är anden som gör Guds ordet levande för dig. Om det skulle vara så att den helige ande inte är verksam i tilltalet eller i ordet till dig, utan det blir bara bokstav, ja, då blir det just det, bara bokstav. Då blir det bokstaven dödar. Så, och det är allt för många som läser Bibeln och tillämpar bibelordet på ett bokstavligt sätt, alltså i den meningen att man saknar anden, saknar livet, saknar flexibiliteten, saknar den tillämpning som är så viktig för var och en av oss. Det finns ett annat ord som jag kommer till med nu. Det är det här där det sägs om Jesus Kristus att han var full av nåd och sanning. Och vi ser det också när vi läser evangelierna, att ibland så tillämpar Jesus verkligen sanningens ord i vissa situationer. I andra situationer så tillämpar han nådens ord och inte sanningens. Det är alltså olika. Och så kan det vara för oss också. När vi läser Bibeln, tolkar och tillämpar. Så ni förstår att man behöver samtidigt hålla isär de tre tena som man, samtidigt som man håller ihop det. Det hör ihop. Så Vi kanske hinner göra färdigt. Vi har 4-5 minuter kvar. Vi kan titta lite till på den här första versen. Det vore ju fint om vi inte behövde ta första versen nästa tisdag. Här står alltså att det här är berättelsen om Jesus, han som är Messias. Tänk om vi kunde ha det klart för oss redan ifrån början. Då skulle mycket vara vunnet. Och om du som lyssnar på det här inte har lärt känna Jesus, så har du ändå hört att detta är nyckeln, och finns säkert anledning för dig då att söka Jesus Kristus som Herre för att få den trosnyckeln som öppnar resterande del av skriften. När det gäller det här första kapitlet, Matteus 1, så skulle jag vilja dela in det i tre delar. Och den första delen, det är bara första versen. Så vill man uttrycka sig lite mer optimistiskt kan vi säga att vi har gjort en tredjedel av första kapitlet. Den första delen handlar alltså om berättelsen. Jag skulle vilja säga att första versen är som en överskrift på hela Matteus evangeliet. Inte bara inledningen på kapitel 1, så att säga, en överskrift på hela alla 28 kapitlen. Detta är berättelsen om Jesus som är Messias. Och sedan så kommer då den andra delen, det är verserna 2-17. Som är släkttavlan. Väldigt intressant läsning. Som ni förstår, jag har ju suttit och trängt ner den här släkttavlan nu i 2 veckors tid, känns det som. Men det hinner vi inte gå in på nu. Men nästa tisdag så ska vi ta oss igenom släkttavlan. Och sen den sista delen, det är verserna 18-25. Som då handlar, hör på att säga, mer om själva födelsen. Och framförallt handlar det om jungfrun Maria. Men här tillbaka då avslutningsvis i den första versen, så står det om Jesus som är Messias, och så står det ättling till David, eller son av David och son av Abraham. Det hör till inledningen, överskriften, inte till själva släkttavlan, för den kommer ju sen. Och varje jude som väntade på Messias visste ju att Messias skulle komma av Davids hus och hem. Av Davids hus och stam. Och utav Abrahams löften. Så det är han noga med att få med redan ifrån början. Det är ju framförallt berättelsen, om vi tar David först, i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Verserna 12-16. Det är där när Gud förnyar förbundet med David. Alltså andra Samuelsboken 7, vers 12-16 är bakgrunden. Det får ni läsa själva. Men där handlar det om hur Gud ingår för förnya förbundet med David och säger att på din tron, David, ska din son sitta, och han ska ha frid för alltid, och friden ska aldrig vika ifrån, om han ska regera till i värdelig tid. Och likaså när det handlar om Abraham, så var det ju den första personen som Gud ingick förbundet med. När han kallade Abraham ut ifrån Ur och ingick förbund med Abraham och sa till Abraham: det här landet ska jag ge dig, och jag ska låta det komma ett stort folk ur dig, och du ska bli till en välsignelse, inte bara för det folket utan för alla folk och släkten på jorden. Det tror jag vi ska börja nästa gång. Men den berättelsen hittar du i första Moseboks, ja, nu har jag inte skrivit upp det här, men det måste ju vara det 12 kapitlet. Första Mosebok 12, verserna 1-3. Amen.
Du har hört bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangelium. Det har varit från Värnamo församlings närradio, och du har hört programmet. Programmet heter Bibeltimman. Det kommer igen nästa måndag klockan 19, och bibelförklaringarna är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Nu lämnar vi över till Missionskyrka och sändning därifrån från Radio MF, och du får höra på söndagsgudstjänsten därifrån. Ha en skön och välsignad vecka.